Tack Jesus för din heliga ande. Tack Jesus också att du lär oss hurdan tillbedjan du vill ha och vad som behagar dig. Du säger i ditt ord, Herre, att det är sådana människor som tillber dig i ande och i sanning. Och hjälp oss som församling att aldrig någonsin förbi se möjligheten att tillbe dig, Herre, med ett rent hjärta. Vi kanske inte alltid förstår stilen och musiken och språket, men det kan vi, Jesus. Vi kan med våra hjärtan alltid ta tillfälle i akt och lovsjunga dig, Jesus. För vad som händer när vi lyfter våra händer, våra heliga händer, och tillber dig, Jesus, att du gensvarar med din heliga närvaro. Så hjälp oss, Herre, som församling att förstå vad sann, helig, innerlig tillbedjan betyder. Hjälp oss, Jesus, att aldrig någonsin se det som en slentrian, ett ögonblick som vi väntar att det ska ta slut. Utan låt oss, Jesus, som att du själv vore här på scen. Och så tillber vi dig, Jesus, som att du vore här, Herre. När kungarnas kung är närvarande, då vill i alla fall jag falla på mina knän, lyfta mina händer och bara tacka honom. Jesus, hjälp oss med det. Vi ber, Herre, och vi ska snart fortsätta tillbe dig ännu mera. I Jesu namn, amen. Jag har ju fått, tycker jag, den otacksamma uppgiften att tala om ett ganska abstrakt, för min del i alla fall, tema som finns i den där bönen som jag har haft som utgång de här sista veckorna, 50 antalet. Och på min lott då följer det här, som jag sa, ganska utmanande versen som vi kan sätta på i Fader vår bönen. På jorden som i himlen. Och vad betyder det? Se din vilja, eller låt din vilja ske på jorden som i himlen. Och det är det som jag måste erkänna. Jag kanske satt lite för mycket timmar i förberedelse den här veckan. Kanske 30 stycken på den här predikan. Så jag hoppas att det ger någonting någonstans åt någon. Så inte jag behöver gå moloken härifrån. Men det gör jag sällan i en så fin skara av människor som ni är. Men jag har valt att försöka rikta en tanke från det här ordet. Som jag tror, om du förstår det här, så vågar jag påstå att det till och med ska kunna skapa en positiv förändring i dig och ännu mera i Guds rike där du och jag finns. Och jag ska lite kanske kryptiskt hoppa in i en text i Andra Korintherbrevet 5:17-19. Och så står det så här: om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus, i det treenighetsteologi, och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord. Lider så där nivå 2 teologi tycker jag själv i den där versen. Men om du nu håller på att sträcka under och ha dig, så ska jag rekommendera understräckningen, orden: och allt kommer från Gud. Och ska jag på uprising så ska jag säga: säg efter mig. Och allt kommer från Gud. Och jag tänker, det är mitt tafatta begränsade försök idag att förklara hur jag ser Guds rike på jorden som i himlen, utgående från de enkla orden. Men innan vi hoppar in i en viss på något sätt exegetisk tolknings, på något sätt försök av texten, så ska jag lite backa. För läser du nyheterna? Är det någon som jag läst nyheterna idag? Speciellt efter gårkvällen vill man läsa lite extra mycket svenska sportnyheter av okänd anledning. Men när jag i vanligtvis, jag har försökt begränsa mitt nyhetsläsande, och jag rekommenderar ibland också att ni ska göra samma sak. För vad ögonen träffar när man på något sätt läser skärmen eller tar upp en, finns det sånt till och med kvar ännu, en tidning. Så man blir överväldigad av att det är mest negativa nyheter. Det är virus här, det är krig där, och det är mord här och det är våldtäkter där. Alltså det är fruktansvärda saker som man kommer åt nästan varje dag. Och det, när jag satt och bad, jag hade anmält mig frivillig som bedjare när de har, jag tycker jag kan göra det bättre än att stega pannkakor. Och när teamet var ute igår så kom jag ihåg en händelse som jag var med om när jag en gång var ut och delade ut pannkakor. Vi hade en outreach just på den här skolavslutningen som var igår. Och på den outreachen så ser jag två killar från ett annat land komma gående. Och från ett annat håll så kommer 4, 5, kanske 6. Låt oss säga de var 20-25 år. De kändes som Goliat allihop. Skinheads finnar. Och de här gänget får syn på de här två killarna. Hoppar på dem. Börjar misshandla dem från ingenstans. Och jag kan inte glömma synen när jag ser en av de här killen ligger ner på golvet. Och den här gängledaren, cirka 3 meter stor, tar sats med sina stora boots och sparkar den här killen rakt i huvudet som flyr upp en halv meter. Och jag tänker för mig själv, alltså jag är inte bodybuildare, men jag tänker för mig själv att gör jag ingenting åt det här så dör killen. Så jag tänker, vad kan jag göra? Inte kan jag göra så mycket. Men vad jag kan göra är att jag kan ropa och jag kan springa dit. Så jag rusar allt vad jag kan, kanske 50 meter bort, och så ropar jag, och så medan jag är på väg dit funderar vad jag håller på med. De var större, de var flera och så vidare. Men jag kommer ihåg den här Elisa-synen. De som är med mig är mer än de som är med fienden. Så jag rusar dit och inte vet om de är rädda för mig, knappast. Men hoppningsvis är de rädda för någonting som är med mig. För av någon konstig anledning jag kommer fram och ropar Jesus eller vad jag höll på med, så skingras de bort. Och det är ju fint och så vidare. Och man får lite plåstrom, de här stackarna. Men det som lämnade mig igår när jag satt och funderade på det här. Vad är det för fel på en människa att man får en idé att göra det där? Att man inte har någonting annat för sig än skolavslutning. Att man ser två människor som man av en idiotisk anledning tycker att de där är inte lika vackra som jag. Då har vi rätt att misshandla dem. För vi har inget annat bättre för oss. Hur kommer det sig när vi ser bara 1900-talet vad som har hänt i världen? Vi har ett första världskrig, vi har ett andra världskrig med den fruktansvärda judeutrotningen. Vi har socialismen i Kina som utrotar tiotals miljoner människor. Vi har 94 utrotningen i Afrika, var det Kongo. Vi har i Bosnien på 90-talet. Vad får människan att göra på det sättet? Vad är det för fel på oss? Och för att förstå det här så tror jag vi behöver förstå vad problematiken är. Och då är jag fram en av de mest prominenta teologer, nämligen Albert Einstein. Han skrev så här: det är lättare att oskadliggöra plutonium än att få bort ondskan i människans hjärta. Och någonstans tycker jag att det är ganska nära sanningen. Vad som är en människas utmaning. För redan i första Mosebok 6 läser vi: och Herren såg att människans ondska var stor på jorden. Och deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var allt igenom onda. Och Jesus fyller på: att från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, sexuell omoral, stöld, falsk vittnesbörd och hädelser. Enligt mig, människans och mänsklighetens utmaning ligger i att vi har ett av synden fördärvat hjärta. Och det är dessa infekterade hjärtan som idag många gånger hindrar att Guds rike ska komma på jorden. Alltså vi är inte eskapister, vi är inte dualister, vi är inte någon sådana som tycker att jorden är ond, som någon gnosticistisk doktorandförening, nej. Utan vi tror ju att Gud har skapat jorden, och när han skapade den så sa han allt var gott. Han skapade inte en ond planet. Han skapade någonting som du och jag blev satt att förvalta. Det är därför vi inte slänger skräp på marken. Det är därför vi tar upp det när vi ser det, till exempel. Det är därför vi vattnar blommorna när jag har glömt det i sion en vecka. För att vi är satt att förvalta skapelsen, inte fördärva den. Alltså, Jesus kommer inte till Mars. Det står att han kommer tillbaka till jorden. Och det skulle vara någorlunda fint om inte vi har förstört den till dess han kommer. Jag minns hur mitt hjärta var när jag blev kristen. Fullt med själviskhet och tankar som födde fram sådana handlingar som var så fruktansvärda att jag ännu idag skäms över dem när jag tänker på dem. Och det märkliga var att hur jag än försökte, för jag ville ibland inte hålla på med vad jag gjorde, men hur jag än försökte så förmådde jag inte att förändra mig själv. Johannes 3, fantastisk dialog. Nikodemus dyker upp där mitt på natten och frimodigt går fram och ställer ganska djupa existentiella frågeställningar om frälsningen till Jesus. Och i Johannes 3 så använder Jesus ett väldigt intressant grekiskt ord när han talar om att bli född på nytt. Och ordet är, ursäkta mitt dåliga uttalande, men ordet är anöten. Man kan tänka på en nöt. Och det grekiska ordet som egentligen är oftast översatt i våra biblar till att vara född, eller på nytt egentligen, alltså på nytt. Men Jesus, och på flera ställen använder Jesus det ordet, och det går att använda i grekiskan också som från ovan. Alltså, när Jesus säger att man måste bli född på nytt, så kan man tolka det som att du behöver hjälp från himlen för att förändra dig själv. Jag behövde ett av himlen förvandlat hjärta. Och jag tror, ska vi få uppleva Guds rike på jorden, så behöver människors hjärtan förvandlas. Och det är det Paulus beskriver då han säger, allt kommer från Gud. Det är ingen religiös ansträngningsprocess du ska ta dig igenom, utan vi ska ta emot från Gud. Och då jag läser min bibel så kan jag inte undgå att se att Guds primära vilja ligger i att så många människor som möjligt ska få uppleva frälsning. Och är du någon sån här predestinationskalvinist influerad person så tycker du inte om det här bibelstället. För andra Petrus 3:9 så säger, nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Alla. Så Guds vilja sker på jorden varenda gång en människa omvänder sig till honom. Lukas 15, kända texten, så berättar om tre olika sätt som leder till att det blir en glädje i himlen. Och som en liten snabb parentes, att det är viktigt att notera, för det glömmer vi ibland. Det är viktigt att komma ihåg att det finns en permanent glädje över varenda Guds barn. Det är inte så att han bara är glad när du blir kristen. Nej, Sefania 3 och är det 17 talar om att Gud har en glädje över din frälsning. Han gläder sig både i jubel och i stillhet. Sefania 3 och 17 kan ni memorera någon gång. Men det finns ändå, tycks, när man läser den Lukas 15 liknelserna om myntet, om fåret och den återvändande sonen, så tycks det ändå finnas en större glädje i himlen. Det står att Herren gläder sig mera än den ena, än de 99 som inte heller behöver någon ny omvändelse. Och här har jag en liten poäng. Och det är hit snart jag håller på att landa. Och du kanske är förvirrad att vart jag är på väg. Och det händer ibland. Men hit är jag på väg. För det finns två orsaker varför himmelen glädjer sig över varenda människa som omvänder sig. För det första, förstås, så glädjer sig himlen över att just du vill vara ett Guds barn. Men det finns en annan grej också. För Gud glädjer sig också, för han vet att när du möter Gud så leder det nästan alltid till att någon annan också gör det. Att Guds rike tycks sprida sig i och genom varenda människa som möter honom. Och det mest fantastiska i vårt egocentrerade samhälle är att många gånger helt omedvetet. Man märker inte ens av det. Det är som den där skuggan när Petrus går fram och folk blir helade av skuggan. Men det bara händer, bara för att man är och lever med Gud. Jag minns när jag var ny i tron. Jag hade inte varit kristen och riktigt länge. För jag bodde ännu hos mina föräldrar. Jag satt upp en kväll och läste en bok. Och i boken så citerade de ett bibelställe från Efeserbrevet 4:28. Där det står, tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och göra nytta med sina händer. Så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Jag är inte riktigt säker idag varför, men när jag läste den här texten jag fick så exceptionellt stor syndanöd. Det var ganska sent för att mina föräldrar sov, men min syndanöd var så exceptionellt stor så jag får väckte pappa. Och jag sa väckte pappa och kände bara ett enormt behov att bekänna alla mina synder. För när jag läste att tjuven ska sluta stjäla så kom det ihåg att allt som jag hade hållit på med innan jag blev kristen. Och för min del, och han var lite sur, han tyckte det kan ju vänta till imorgon bitti, minns han sa. Det var ganska sent tydligen. Men för min del blev bekännelsen ett bevis på att jag var en ny skapelse. Det var inte så att man blir ju inte perfekt som kristen. Men anden i oss vill till fadern. Och därför är bekännelsen en så extremt stor och bikten en stor del av det fungerande kristna livet. För din bekännelse visar många gånger var ditt hjärta finns. Mitt möte med Jesus förvandlade mig från en tjuv till en predikant. Och jag hoppas i alla fall att jag har gjort större nytta för Guds rike som predikant än som tjuv. Och det är det som är så bra när du möter Gud. Så händer det någonting som har en positiv inverkan för Guds rike. Jag tänker på Sackeus. Benjamin predikade om honom här för någon månad sedan. Sackeus möter Jesus. Jesus själv bjuder in sig hem till Sackeus. Och i det här mötet med Jesus så utbrister Sackeus från fjärran och det känns som från ingenstans. Så säger han att om han stulit av någon så ska han ge tillbaka det. Och hälften han äger ska han ge till de fattiga och han lurar någon så ska de få fyrdubbelt tillbaka. Och för mig så är det så fascinerande intressant att upptäcka att Jesus sa ju ingenting om det här till Sackeus. Inte kom Jesus hem till Sackeus och bjöd sig hem då på någon kebabrulle och sa, hör du, Sackeus, nu när jag är hemma hos dig, kom ihåg att du botar bättring för allt dumt du har gjort. Nej. Utan det var ett verk av anden som drabbade Sackeus. Så när han fick ett möte med Jesus så fick det konkreta bieffekter för samhället. Jag menar, han var ju ganska rik. De var det på den tiden. Så om han gav hälften av han ägde till de fattiga så påverkade han ju rätt så mycket människor direkt. Och tänker jag, väl, det är fantastiskt vad ett Guds möte kan göra med en enskild syndare som du och jag. Så jag hoppas du har en sån bön varje dag i ditt böneliv. Herre, möt mig. En automatisk reaktion på ett förvandlat hjärta. En annan fantastisk text i Markus 4. Guds rike är som en man sår sed i jorden. Han sover och stiger upp. Natt blir dag och sedan växer och sedan växer och skjuter i höjden. Han vet inte hur. Av sig själv ger jorden gröda. Först strå, sedan ax och sedan moget vete i axet. Och när gröden är mogen låter han genast käran gå, för skördetiden är inne. Då du och jag möter Gud blir vi som ett träd vars frön av sig själv vinar omkring och landar på bördig mark och som många gånger bär stor frukt. Jag tror det är centralt i en kristen människas liv att få uppleva de här Guds mötena. För det tycks ha en väldigt stor och positiv inverkan på den omgivning där du och jag finns. För Bibeln uppmanar oss på ganska många ställen att vi ska vara med och bidra till en bättre värld. Hesekiel 34, Jesaja 58, Matteus 25, 3, välkända, ganska allvarliga kommandon från Herren. Där Herren på något sätt påminner Israel och också Guds folk om att kom nu ihåg att göra gott. Det är inte så konstigt att sjukhus, universitet, kamp för människans rättvisa går hand i hand med att kristendomen bredde sig ut. Och där vill jag rekommendera den där boken, om någon orkar läsa en tjock sak. How the Christian Revolution Remade the World. En profan historiker, men ändå har funnit hur när kristendomen fick fäste här och där så började saker hända där de fanns. Jesus själv definierar Guds rike lite kryptiskt. En sån vers som jag minns väldigt irriterad på den när jag var nykristen. Ingen ska kunna säga, se här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. Det är alltså ett rike utan synliga gränser och har en oerhörd förmåga att gå fram precis överallt. Vet ni var just nu den största väckelsen finns på vår jord? Iran. Det sägs att miljoner människor i Iran får möta Jesus. Och det finns lättare platser att vara kristen på än Iran. Men Guds rike bryr sig inte ens om att det finns bestämmelser, farthinder, diktaturer som säger nej. För om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Guds rike är som en eld som inte går att stoppa. Och den sprids enligt Jesus så här. Jag tycker det här är bra Jesus ord. Bota de sjuka i staden och säg till folket, Guds rike är nära er. Jag var ganska rakt på sak instruktioner lärjungarna fick. Bota de sjuka och säg, Guds rike är nära er. Och vad Jesus är ute efter, det är att han vill på något sätt utmana dig. Han vill vara lite jobbig med dig. Han vill få dig att förstå att där du går fram, där går Guds rike fram. Det är den naturliga kristna. Där du går fram, där går Guds rike fram. Ett ställe i Apostlen, jag vet det är 17 olika bibelslides idag, men det är så ibland. Ett bra ställe i Apostlen 17 och 6. Belyser det på ett kraftfullt sätt. Nu är det också här, det som har vänt upp och ner på hela världen. Och de är lite nervösa där. Och vad är det som har hänt? Jo, Paulus och Silas har varit och predikat, och så står det att en mängd med människor har kommit till tro, och så står det också en viss del förnema kvinnor. Och då det verkar på något sätt att det är högsta nivån av att uppnå, med att nå människor. Om man når dem, då på något sätt är väckelsen igång. Så det är inte någon revolt mot romarriket. Det är inte något uppror mot den lokala religiösa etablissemanget som har hänt. Nej, vad som har hänt är att mängder med människor hade kommit i tro. Och det gjorde en del av avundsjuka. Vad som hade hänt var på jorden som i himlen. Snart är jag klar. Men då Paulus och Silas blir torterade och som blev piskade 40 gånger. Utan orsak. Det är apostlarna 16. De både torteras och slängs in i en ohygienisk fängelsehåla. Där sönder slagna och rivna av de här brutala romerska piskorna. Och om du och jag var med om det, så åtminstone skulle vi vara inne i den där fängelsehålan. Man satt i en stock så här. Ska man tycka synd om sig själv i ganska högljudda tonarter. Men det står så här. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud, medan fångarna lyssnade på dem. Det är Guds rike mitt ibland er. När vi gör saker som bara anden kan förmå oss att göra. Paulus skriver: men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Och allt det som jag försökt tala om, så det går inte av sig själv. Utan det går enbart genom en fullständig förvandling genom den heliga ande. Häromdagen stötte mina ögon på en video. I videon så kommer en man fram med pistol och rånar en butik. I den här kassan så sitter en ganska ung, liten dam, kvinna. Och när han kommer fram och ska råna henne, så börjar hon predika åt honom. Och hon håller på ganska länge. Och han får syndanöd. Och hon förklarar att Jesus har dött för honom, han har förlåtit honom, hans synder och Eva, hela paketet. Så det slutar med att han går därifrån förkrossad. För han mötte det där himmelen på jorden. Daniel kom upp. Jag brukar säga det, mitt tredje jobb. Så jag är på Samaria. Jag är inte där, men jag är ordförande för styrelsen. Vi håller på i egentligen en månad efter kriget bröt ut i Ukraina. Så vi kört lastbilar dit. Jag tror jag har dit över 60 gånger. Men vi har också hjälpt ganska många ukrainare som har kommit från krigshärjade och hemska förhållanden till oss. Och jag kommer inte att glömma en man som kom till oss. Han hade kört pansarvagn i fronten. Och den pansarvagnen hade fått en raket rakt träffad på honom, så han var enda som överlevde. Hela hans kompani blev utplånat så där, och han var kvar. När han kom till oss, så var det en man som var så fylld med hat, så full med bitterhet mot den nation som hade gjort honom och hans land så illa, och framförallt hans vänner som alla dog. Så han kom till oss, bitter, hatisk, med bara mörka tankar om allting. Förra sommaren gifte han sig. Och kanske ett halvår innan det fick han möta Jesus. Och den mannen som var så fylld med hat och mörker och elände, så märkligt nog förvandlades mörkret till ljus. som fick bli ett levande vittne, inte bara för sig själv, men också för omgivningen där han går fram. Det fanns inte längre hat, ilska och bitterhet. Det var ett hjärta som var fullt av Jesus. Jag mötte honom själv nämligen, så kan vittna om det här. Och jag vill avsluta med det. För det är Guds rike mitt ibland oss. Det är på jorden som i himlen. Men det sker enbart genom anden. Jag vill betona det. Det går inte det här utan den helige anden. För vi förvandlar för att vi först själva har blivit förvandlade. Där du går fram, där går Guds rike fram. Allt kommer från Gud. Två sista bibelvers. Apostlagärningarna 2:47. För jag tror när Guds rike är här på jorden, så ska det vara så där. Det står det prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Vi som församling och som kyrka, vi ska inte vara kända för att vara mot precis allting hela tiden. Vi ska prisa Gud, och sen om inte människor tycker att det är någon bra idé, då är det upp till dem. Men när vi prisar Gud och lever med Jesus, då är det ju andens frukter som de tycker om. De kanske inte tycker om alla våra doktriner, de kanske inte håller med om hela Bibeln som vi tycker om, och de kanske kämpar med synd och så vidare. Men andens frukt i oss leder till ett välbehag för omgivningen. Och till sist, Johannes 15 och 5, sista meningen. Utan mig kan ni ingenting göra. Allt kommer från Gud. Och jag hoppas att någonting i dig ska väckt en liten längtan att du får vara lite mera använd av Gud. För där du går fram, där går Guds rike fram. Kanske du har pengar, kanske du har tid, kanske du har ett hjärta att ta hand om någon av våra mammor som har lite för lite ledighet och kunna vara barnvakt åt dem någon gång. Jag vet inte vad du har, men jag vet att vi har mycket mer än vi tror. Men det börjar med att du förstår att utan mig kan du ingenting göra. Du behöver bli mer beroende av den helige ande. Vi ber. Herre Jesus, tack Gud att du har en så enormt stor plan för oss var och en. Du säger i ditt ord att du har räknat våra hårstrån. Det står här att vi kan gå i förutbestämda gärningar, Herre. Du har lovat, Herre, att du alltid ska vara med oss. Och du ska aldrig överlämna oss eller överge oss. Hjälp oss, Herre, att omvända oss idag till dig. Så att vi ännu mer får vara det här ljuset som inte är under käppan. Vi är staden på berget som inte kan vara dolt. Vi vill, Herre, att våra liv ännu mera ska få pulsera och en spegelbild av dig. För det är din heliga vilja att alla människor ska omvända sig och komma till tro på dig. Hjälp oss att vi inte är ett hinder, som det står både i Saltaren som Paulus citerade i Romarbrevet. Att för vår skull så hedas ditt namn bland folken. Låt oss inte vara en sån församling där vi hindrar människor att komma till dig. Låt oss idag omvända oss från det, så att vi får Jesus ännu mer av en spegelbild av dig, Herre. Jag ber, Herre, för de människor idag som behöver ett möte med dig, Gud. Som behöver Jesus ännu mer av dig. Där det blir för mycket köttets gärningar, skvallar, förtal, avundsjuka, illvilja och så vidare. Och det är för lite andens frukter med generositet, kärlek, frid, glädje och så vidare. Jag ber, Herre, för jag vet att det finns så många människor här inne som idag skulle behöva ett möte med dig, Jesus. Och jag ber nu när vi lovsjunger dig, Herre, och förbederna kommer fram, så ber jag, Herre, att du ska komma och möta varenda en som längtar idag efter ett bredare, djupare liv tillsammans med dig, Jesus. Jag uppmuntrar dig att komma fram idag. Om du har en önskan och längtan efter att du ska få ännu mer av en som sprider Guds rike där du går fram. För av sig själv bär marken sin gröda. Vi vet inte själv hur. Men det är inte upp till oss att veta. Det är Gud som gör det. Kom fram, möt Jesus, omvänd dig till honom. Gud välsigne oss alla.